Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Då säger vi väl välkommen till Fitnesspodden på nytt. Vi sitter här i vår superstudio hos Bauer Media.
Ja, det känns ju kul att få vara här i en riktig studio och känna sig som någon som gör någonting vettigt.
Mm, vi är nästan riktiga radiopratare, nästan.
Ja, nästan, ja. Inte riktigt.
Vad ska vi snacka om idag då, Robin?
Ja, idag kommer vi att vara med Sofia Sjöström som är hälsoredaktör på Metro. Hon är författare och utgiven av Bonnier. Det är ganska häftigt tycker jag. Peter Fias topp 10. Hon har en bok till på gång om jag har förstått saken rätt. Och hon har ju även en egen blogg och en podcast. Framförallt därför som hon får vara med här. Hon har en podcast som heter Ofiltrerat. Så hon är... Hon är lika... Nej, fan, okej, hon är större än oss.
Än så länge. Pojkar, pojkar, det är brott. Om ni vill ha nya mått. Sätt ett mål och ropa sen. Jag ska ha fett breda till sommaren. Ankra upp i marstans hand. Roppar, ropar högt ditt namn. Kolla, goa gubben klän. Jag ska ha fett breda till sommaren. Välkommen hit, Sofia.
Tusen tack. Vad roligt att se er igen, det var länge sedan.
Ja, det var 24 timmar sedan.
Eller hur? Vi får inte noga varandra.
Ja, du har varit med förut också i avsnitt nummer 57.
Vilken koll du har.
Ja, ett år sedan ungefär.
Ja, just det, precis. Ett år sedan. Oj, vad fort det går.
Mm. Var det bland de första gångerna vi träffades överhuvudtaget egentligen?
Jag tror det, va? Eller?
Ja, det måste det nästan ha varit. Jag tror inte att jag hade träffat er innan. Nej.
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 Det måste vara. Vad var första känslan, intrycket av det mötet?
Ni tror att jag ska komma ihåg. Nej, jag ska...
Du är lite för fin för oss.
Nu vet jag inte här nu. Jag tror att...
Det var ett väldigt gott intryck. Ni är väldigt pålästa, ni är väldigt duktiga. Väldigt gulliga killar, lätt att ha att göra med.
Och Robin käkade gulaschsoppa här för mig.
Ja, det var inte så fräscht.
Det såg ut som lite så kräk nästan.
Ja. Den var ju...
Och kall var den.
Jag kommer inte ihåg.
Ja, precis. Den var kall. Det var därför det såg så otroligt äckligt ut. Och du skulle precis bli pappa.
Just det. Nu kommer jag ihåg det här. Och sen panik och springa ner till någon kund. Jag kommer ihåg att det var väldigt stressat med tiden där.
Precis. Det var Daniel som försvann.
Daniel försvann.
Ja, exakt.
Jag märker att det är bra minne här.
ungefär som... Ja, nej. Ja. Jajamän. Ja.
Men vi har ett litet ämne vi ska prata om idag som vi hade i förra avsnittet också, som vi spinner vidare på.
Ja, precis. Förra avsnittet vi hade med Farao pratade om väldigt mycket. Men vi nuddade vid det här Instagram-hets och hur folk egentligen använder sig av social media väldigt mycket. Och det som vi skulle vilja prata med dig om också är ju, vad finns det för och nackdelar med det här, vad ska man säga, kunna säga det som en träningshets? Där man exponerar sig väldigt mycket i social media.
Mm. Ett väldigt intressant och viktigt ämne som jag tror också är ganska känsligt för många. För jag tror att väldigt många kommer känna igen sig och ha någon form av åsikt eller relation till just det här ämnet. Så det ska bli intressant. Var vill ni börja? Jag har massor att säga.
Men så det är, jag kan känna träning och utseende liksom nästan likställt. Att om man tränar så är det enbart för utseendet. Istället för att träna för att bli stark eller bättre eller vad det är. Det är liksom, vad tror du att det kan bero på att det har blivit så definierat träning och utseende? Liksom, det är...
Jag försöker tänka tillbaka på om så här, jag är 27 år gammal idag, fyller snart 28.
Oj. Eller... alltså Daniel, det är bara du som är lammkött. Det där 28 är ingen ålder.
Exakt, 28 är ingen ålder överhuvudtaget. Och när jag var liten eller yngre så tränade man, jag växte upp med längdskidåkning. Då var det så här, man åkte ut, man lekte, man umgicks med kompisar och vi tränade. Och det var mycket kring det sociala, kring träningen. Det var liksom väldigt sällan som jag hörde att det var klart man hörde att man ville bli starkare eller bättre på sin idrott, men det handlade inte om att så här, man stod och jämförde muskler eller det var liksom ingenting sånt som jag kommer ihåg. Sen ändrades det där lite grann kring kanske högstadiet, gymnasiet, då var det folk lite mer medvetna om att man skulle vara smal. Då var det en del som fick ätstörningar och så, men det var fortfarande inte så mycket fokus på utseendet och träningen. Men sen så i samband med att bloggar och sociala medier kom så blev det någon typ av förändring. För då blev det väldigt starkt att fitnesstrenden kom och började synas. Innan det här, nu pratar jag kanske 5-6-7 år tillbaka. Och innan det så hade jag i alla fall inte sett så, eller hört så mycket om fitness. Det här att man ska äta kvarg, man ska träna biceps på tisdagar och man ska vara, liksom, lära sig posering och hela den här idrotten som fitness är. Den fick ju ta väldigt mycket utrymme i sociala medier. Ni ser ut som två frågetecken. Känner ni igen vad jag pratar om?
Jo, nej, det ser man ju hela tiden.
Ja, men då för kanske 5-6 år sedan så var ju inte det så utbrett, men det slog igenom väldigt snabbt. Ungefär som när folk började äta kvarg. Och det här tror jag, folk har inte riktigt förstått att fitness är en elitidrott som kräver planering och engagemang, och det blir nästan som ett heltidsjobb. Folk tror att det är hälsa.
Det har ju ingenting med hälsa
exakt
att göra.
Men det är det folk har missat. För att de ser så här, okej, men den här personen som är sjukt vältränad, sjukt snygg, den verkar göra allting rätt. För att då kanske jag kan bli typ hälften så snygg som den som är ett fitnessproffs. Och då tror man att det är det, den vägen man ska gå för att typ i alla fall bli lite snyggare än det man tycker att man är idag.
Jag tror att alltså, det här med att just det här stora muskler och sånt liksom definieras som hälsa, det är för att det blir så uppenbart. Om man ser den personen är vältränad, du ser ju inte alltså, en maratonlöpare om de går på stan.
Nej.
Eller en skidåkare eller en triatlet. Mm. Du tänker inte, oj vad vältränad han är. Men de är kanske ännu mer vältränade på ett annat sätt. Men man tänker inte, men liksom det med fitness, eftersom de är så muskulösa så blir det så tydligt. Liksom.
Mm.
Så jag tror att det är därför blir så uppenbart att oj, han är vältränad eller hon är vältränad. För de har magrutor eller stora armar. Liksom.
Skulle du se en styrkelyftare ute på stan så ser det ju bara ut som en köttbulle.
Ja.
Och det kan ju vara en person som är väldigt, väldigt bra form.
Mm.
Det syns inte.
Nej, men, och det är det som är så frustrerande, att det är, idealet är typ en gladiatorkropp om vi ska sätta det i någon form av kategori. Och då blir det att man förstår inte vad som krävs för att få den här gladiator- eller fitnesskroppen. Och man förstår inte att de har ingen ambition att vara hälsosamma eller sunda. De är inga vanliga motionärer eller har de lever inte vanliga liv, utan de satsar så extremt. Men där någonstans har det missats och folk har missförstått det här. Det har liksom, budskapet har inte gått ända fram. Och det tror jag är sociala mediers fel, för att det blir så jäkla enformigt.
Och du har ju varit nominerad till egentligen rätt många titlar, men bland annat årets hälsoblogg och årets träningsblogg har du ju vunnit faktiskt. Och du vann en utmärkelse här i veckan också.
Ja, precis i måndags. Det är därför jag är så trött idag. Jag är så överväldigad och helt så här...
Vi börjar med vilken utmärkelse var det?
Årets inspiratör i hälsopriset 2016 som instiftas av 1,6 och 2,6 miljoners klubben som jobbar för kvinnors hälsa.
Precis, och då tänker jag ju, hur blir man en inspiratör för hälsa? Alltså hur tänker du då till motsats? För du vill ju någonstans lite motverka det här ohälsosamma då i social media och är ändå en del av hela grejen, för du är bloggare till exempel. Hur gör du för att nå ut med dina åsikter och vad står du för?
Man kan säga att om vi backar där i början, då var jag ungefär lika förvirrad som många andra när det kommer till så här, vad är hälsa, vad är träning och sådär. Jag började jobba som personlig tränare och kom snabbt in i den här gymvärlden och var så här, alla mina kollegor satt där med kvargburkar och små matlådor och pratade om just det, biceps curl och sådana saker. Det var ganska enformigt första intryck jag fick. Sen så när jag hade bloggat några år så gick jag in i väggen, blev sjuk och så hade jag då Jag var träningsprofil på Veckorevyn och hade många unga läsare och skrev regelbundet för dem och i bloggen. Och då tvingade sig när jag blev sjuk att så här, okej, jag kan ju inte bara ignorera det här och ljuga om att allting är så himla bra. Så redan då tvingade sig ju berätta vad jag gick igenom. Och då ändrades ju också hela mitt perspektiv på gymvärlden. Vad är hälsa egentligen? Man kan ha psykisk ohälsa, men man kan leva ganska hälsosamt. Man kan också leva ohälsosamt, men inte förstå det själv. Vad är balansen? Så att någonstans där så tvingades jag att utveckla min egen hälsa väldigt, väldigt snabbt i och med att jag blev sjuk och var tvungen att arbeta för att bli frisk. Och då har jag bloggat öppet om det. Jag har hela tiden försökt att skriva om balans, att berätta om dåliga dagar, berätta om min sjukdom, vägen tillbaka. Så att någonstans så, jag valde inte att bli så här klok, om jag får säga det, om hälsa. Jag valde inte det, utan jag tvingades i och med att jag blev sjuk. Sen var det ett val att vara öppen med det, men det kändes som att det var ganska självklart i det arbete som jag gjorde och hade.
Men jag tänkte så här, vad gäller träning, det är ju många just med den här fitness-trenden som tänker när de ska gå i gymmet att de alltid ska köra skiten ur sig.
Ja.
Och det kan jag störa mig ganska mycket på, för det är väl inte inget man behöver göra alltid, utan man får skilja lite på motion och elitidrott liksom. Mm. Och de som är mest vältränade som elitidrottare, de tränar ju väldigt sällan på max. Mm. Alltså nästan aldrig mer eller mindre, för att då kan inte de träna så ofta. Så jag skulle hellre se att folk tränar på lite lägre nivå och har det som, alltså de gör det kontinuerligt, inte kör i 2 månader och sen ligger av. Det är där man med banar in det lite mer.
Precis. Och det är ju ganska intressant. Daniel, du är ju min PT just nu. Jag anlitade dig i november, tror jag, eller så.
Ja.
Och då efterfrågade jag just det här. Att, för jag känner att nu var det nästan 4 år sedan som jag blev sjuk. Och under tiden så har jag haft 2 andra personliga tränare. Jag skadade armbågarna för att jag fick ett pass som inte min utbrända kropp klarade av här på rehaben tillbaka. Och det har tagit väldigt lång tid för mig att komma tillbaka till en vettig nivå. Så då tränade jag med dig en gång och vart jag så här, okej, men du fattar vad jag behöver. Och det är lite intressant, för att när vi tränade någon de första gångerna så sa jag till dig, tror jag, att så här, okej, jag ska gifta mig om 7-8 månader, men vi kan inte fokusera på snygg träning. Alltså att jag vill bli snygg eller att jag vill liksom passa i klänningen och så. Utan jag har inte råd att fokusera på att bli snyggare i kroppen. Jag måste fokusera på det grundläggande. Och det är ganska intressant att jag har hela tiden det som ett mantra. Att så här, visst, jag skulle gärna träna liksom det här som gör att kroppen blir ännu snyggare, mer vältränad så att det syns. Men jag har liksom inte riktigt råd med det fortfarande efter 4 år.
Men för dig blir ju liksom disciplinen mer att hålla tillbaka lite än att bara gasa. För det blir ju, det är bättre att gå, för det, du måste ju gå långsamt fram där du är nu. Så det, vi kör ju inte liksom svintunga marklyft.
Nej. Så,
men vi kör ju massa biceps curls såklart.
Men snygga armar har ju ingen dött av någonsin. Nej, men det är det där, måste folk förstå också, att om du kan hålla ut någonting över längre tid så måste det, alltså det blir så mycket bättre. Samtidigt som många andra då som inte, nu verkligen inte i din situation, måste förstå att ibland så spelar det inte så stor roll att du ska ha det bästa träningsschemat. Ibland måste du bara ta i vad du än gör, för att för många människor så kan det räcka med att man går in, kör några bra övningar, stressa inte igenom det, men när du väl gör det så tar du i ordentligt.
Mm.
Så att det finns båda delarna där.
Mm.
Jag vet att jag kan vara en sån som analyserar mer då och sådär, att nu ska vi göra det perfekt. Och så tar jag inte i ordentligt för att jag ska göra det så perfekt i teknik och så. Det finns ett syfte med det också i och för sig, eftersom jag måste lära ut det till kunder. Men en sån människa som jag, skulle jag gå till en PT, då behöver jag någon som bara säger till, håll käften och ta i nu då, för fan.
Men det är det som är så intressant med personlighet, att det blir så individuellt baserat. Någon behöver man liksom bromsa, någon behöver man gasa på.
Mm.
Och liksom, vi pratade ju om att man inte kan se vilka som är vältränade alltid. Robban är ett bra exempel för att man inte riktigt ser att han tränar så
nu
mycket.
Nu tror jag att vi ska hålla käften här. Jag har precis fått massa komplimanger av Farao för mina... Vad var det han sa? Tajta tits? Eller vad
var det? Det är så här pointy liksom.
Alltså pointy vet jag inte om jag vill ha. Eller bara snygga pex.
Ja, det hade filmen.
På tal om Instagram. Nej, herregud. Vad tror du det finns för fördelar och nackdelar med den utvecklingen som vi håller på att gå mot nu? För jag tror inte att vi har inte nått toppen av Instagram-
vad ska man kalla det, fenomenet?
Nej, ja du Robert. Jag tycker att hela den här trenden är väldigt svår, för att jag ser på många sociala medieprofiler att man går en väg. Nu vill jag verkligen betona att jag försöker att inte lägga någon slags värdering i det här, utan bara berätta hur det är. Jag ser en trend där väldigt många väljer en väg där man kanske har hälsa, träning som syfte, men att det slutar någonstans med att man klär av sig mer eller mindre. Och då, det resulterar i att man får jättemånga följare, man får massa komplimanger, man får folk som skriver åh, jag önskar att jag hade din kropp, och hur gör du för att vara så snygg, och du är så snygg, så snygg, så snygg. Och det blir massa bekräftelse. Men jag förstår inte riktigt hur man tycker att man kan hur man kan försvara det, att så här, jag vill inspirera människor, jag vill vara en kanske förebild, eller jag vill vara framgångsrik inom mitt område, och så väljer man att klä av sig kläderna och ta massa bilder på sig själv hela tiden. Jag förstår inte den kopplingen. Hur kan man tycka att det är relevant? Att jag förstår att man vill på något vis är okej, men jag är hälsosam och jag vill visa upp det, och man är stolt över sin kropp, för det får man vara. Men att det gång på gång, varje vecka, dag och dag, ut, dag och in och dö, jag blir så upprörd. Nej, men just att det blir så här, att man ständigt visar upp kroppen. Visst, om du vill göra det ibland och sådär, men att det blir någon slags mönster, att det bara är selfies och magrutor och rumpor och liksom kroppen. Hur försvarar man det när man vill vara en hälsoprofil eller så?
Det blir ju väldigt svåra idealen upp till. Och sen, ja. Det känns också som att folk som lägger upp den typen av bilder bara lägger upp den när de är i toppform också. Ja. Och skulle de vara i dålig form, då lägger de helst inte upp det. Tänk kanske man har ett linne på sig istället. Mm. För att inte visa att formen går lite upp och ner på de flesta, vilket är okej, okay, liksom. Du behöver inte vara supertrevlig. Om man till exempel tävlar fitness, vilket man får göra om man vill, då är du ju liksom i formtoppa till tävlingen. Däremellan, ja, kan du inte vara i samma form.
Men om du tävlar i fitness, då har du ju tydligt syfte och du är liksom i den branschen där det tillhör. Men om du ska vara någon slags typ hälso- eller träningsbloggare eller sådär, hur kommer det sig då att man vill bygga sitt varumärke runt kroppen? Jag vill verkligen inte att någon ska ta illa upp här, för det är inte det jag menar. Det är så många som gör det, men jag förstår inte riktigt kopplingen, och jag förstår inte riktigt hur vi har hamnat här. För att det är väldigt många som blir stressade av det.
Jag tror också
problem, det blir så kroppsfokuserat.
Vad gäller Instagram och sånt, alltså det går ju att fejka bilder väldigt mycket. Alltså det kan ju se oerhört mycket mer vältränad ut på en bild med rätt ljus, med rätt filter än vad det egentligen är i verkligheten. Alltså det går ju att få en enorm skillnad. Mm. Och det är ju att folk tror att oj, han eller hon ser ut så där. Men ser man om verkligheten kanske inte är, så det kan vara väldigt stor skillnad.
Och sen så tror jag att vi har ju fått förslag till exempel på gäster som vi borde ha med, och ofta så kommer det någon kommentar om att ja, den har så här många 100 000 följare på Instagram, ni måste ha med henne eller honom. Jag känner att om man kollar vad det är för bilder då, och det är lättklätt, är de följarna relevanta för ditt varumärke överhuvudtaget? Eller kan det vara folk som är från andra länder som bara egentligen sitter och kollar på lättklädda bilder?
Jag tror ett problem också är att det blir mer och mer att folk kan tjäna pengar via Instagram också, via sponsorer och sånt. Är du liksom, börjar få några 100 000 följare, då kan du ju faktiskt få ganska mycket pengar i Instagram också.
Jag vill ju inte liksom säga att jag är en sån här Instagram-människa. Jag är rätt dålig på att lägga ut, men här har vi ju en bild som jag fick skickad från en av mina kunder.
Jag vet vilken det här är.
Vad säger du om den här, Sofia?
Oj, vad underbart. Man ser verkligen allt där.
Det är tydligen jag.
Var inte din typ italienska dubbelgångare eller vad det var?
Jo, alltså ska vi göra reklam för honom?
Det enda man inte ser är typ åldern.
Francesco Rome eller något heter han. Ni får gå in på min Instagram eller Fitnesspoddens Instagram där och kolla. Så har vi lagt upp en bild där jag har lika som bär bild där.
Alltså, det är en fruktansvärd likhet.
Alltså det är lite obehagligt är det. Men framförallt bra bröst.
Ja,
bra bröst.
Det var bra, mycket bra på den kroppen.
Alltså det tycker du?
Nej, men så här.
Nu får du förklara det här, va?
Men Faro kanske hade sett den bilden och trodde att det var du.
Shit. Alltså, hade vi visat den där för Faro, och då hade vi aldrig fått tyst på honom.
Nej.
Nej, jag blev ju sextrakasserad med en gång sen med rump. Ja, herregud. Jag vet inte, jag har aldrig blivit så trakasserad.
Ja, men nu tar du bara som komplimang istället.
Jag tycker det är kul.
Ja, det är intressant. Nej, men om vi ska släppa fara och sexism lite grann.
Varför det?
Exakt, varför det? Nej, men kan vi inte analysera lite? För som sagt, jag vill inte peka ut någon och jag förstår att det är lätt att det är ju ett jätte... Så här, på Instagram, den lättaste vägen till toppen och många hundratusentals följare, det är att ta av sig kläderna. Men det blir ju en... Alltså, är det hållbart? Vad får man ut av, som du säger, ska bygga varumärket kring det? Eller vad är de här följarna värda? Och vad, måste det inte bli också en väldigt press mot sig själv att man måste fortsätta klä av sig? Man måste fortsätta alltid vara lika snygg, alltid ta snygga bilder på sig. Jag tänker att hade jag haft den pressen, då hade jag nog mått ganska dåligt av att så här, alltid känna mig på topp. För jag, det gör inte jag. Jag har skitdåliga dagar. Mm. Den här dagen är ganska så här, jag känner mig ganska medium. Liksom, men...
Men inte risk att det där liksom eskalerar, att till slut måste du nästan börja göra ännu mer. För att ja. Liksom, om du ska liksom bräda de andra så att säga, mm. då måste du nästan ta av dig ännu mer. Eller vad du ska göra, vad fan jag. Men alltså att det blir ännu mer. Liksom.
Ja, och nej, men det är jättesvårt. Så att det är, jag tycker att det är lite problematiskt. Det är svårt hela trenden.
Men vad händer den dagen också som du faktiskt... du inte orkar uppehålla det där mer. Det blir nästan som en elitidrottare som någonstans tappar sig själv i att nu håller jag inte på med min idrott längre. Vem är jag då?
Mm.
Jag tänker också att de där bilderna, de finns ju på något sätt alltid kvar på internet ofta. Alltså, vill man att det ska ligga ut om 15 år när du är trebarnsmamma? Alltså, jag inte...
Nej, och sen så blir det ju också det här med att när du har så många som ger dig bekräftelse dagligen och så försvinner det en vacker dag. Alltså om du säger att du får 500 kommentarer om dagen om hur vacker du är, hur snygg du är, hur sexig du är. Och sen så väljer du att avsluta det här av någon anledning eller gå vidare eller så. Och så blir det helt tyst. Människan går ju igång på bekräftelse. Vi alla behöver bekräftelse för att må bra. Men att man bryter den trenden och så blir det tyst. Då måste man ju bli helt så här...
Det blir som kontrast. Ja. Det blir som du säger, en idrottare som är van att spela inför 100 000 pers. Och sen så är det bara ingenting.
Mm.
Det blir ju väldigt svårt att hantera antagligen. Liksom.
Det pratade jag med en kille som föreläser inför väldigt många människor. När han går av scenen sen och går ensam till sitt hotellrum och sätter sig där och inser att nu är jag själv. Det är ingen som ens pratar med mig. Jag har ingen att prata med. Jag sitter där ensam i en stad som jag inte ens känner till. Den känslan är också, den går ju att dra i kontrast till det här. Alltså det är ju en parallell till det här som vi pratar om nu.
Jag pratade med, förlåt.
Nej, kör du.
Jag pratade med en vän som jobbar inom musikbranschen om det här, varför alltså, stora bandartister aldrig lägger av. Alltså, de kan ju skita i pengar och sånt. De kan inte lägga av.
Nej.
För de måste turnera. De är vana att stå för 200 000 pers. Och däremellan kan de må skit. De måste göra det. Det handlar liksom inte om pengar. De kan inte lägga av. Det går inte.
Nej, men, och det är ju det som det hela slutsatsen är. Att vi är alla människor som vill bli älskade och omtyckta. Och vi skapar beroenden av olika saker. Bekräftelse är ju jättestark. Man kanske inte ska kalla det drog, men det är ju en väldigt stark beroendeframkallande grej. Och då tänker man att började Instagram när man var 15 och så gör man det kanske till man är 28. Mm. Och sen så vill man ha någon annan typ av jobb där man inte får samma bekräftelse eller uppmärksamhet. Det blir ju väldigt, väldigt kontrast. Och det kanske inte, apropå hälsosamt, det kanske inte är så hälsosamt. Så det är liksom, det är en svår fråga.
Och nu växer ju liksom ungdomar upp. Alltså, nej, det var inte så att det fanns Instagram. Alltså, jag är inte jättegammal, men det fanns inte när jag var 14-15. Liksom. Och nu är det så här 10-åringar och typ Instagram. Liksom.
Frågan är vad som kommer nästa steg. För jag tror att Instagram, det är borta om några år.
Mm.
Och några år skulle kunna vara 5-10 år, det vet jag inte. Men det kommer att försvinna och ersättas med någonting. Så är det ju alltid. Men ska vi tolka det här som att du kommer att lägga ner din Instagram-närvaro helt? Eller ska du bidra med någonting annat där?
Jag kommer inte lägga... Lite så här. Jag kommer fortsätta med det jag gör så länge jag känner att jag verkligen får energi av det. Och att jag tycker att det är värt att leva den här livsstilen. För jag tänker att när man har eget företag och lite är sitt eget varumärke så blir det en form av livsstil. Men sen så den dag när jag känner att nej, då kommer jag vilja göra någonting annat. Då kommer jag verkligen peppa mig att våga göra det och släppa och gå vidare. För att De första åren så var jag ganska stressad över att jag tänkte att hur ska jag toppa det här? Jag måste hålla den här nivån, jag måste bara fortsätta och så. Och det var för att jag hade någon slags illusion om att jag var tvungen att göra det här tills jag gick i pension. Nu har jag insett att det behöver jag inte göra. Jag kan bli typ florist om några år om jag vill det. Så att jag kan, så jag tror inte jag kommer Instagramma privat när jag väl slutar sen. Jag tror att jag kommer lägga ner allt, för att jag kommer nog inte orka.
Vi kan ju nämna det att du lägger inte ut jättemycket nakenbilder heller på din Instagram. Så det är inte den typen av bilder som florerar där.
Exakt. Inga alls faktiskt.
Mycket matbilder däremot.
Mycket matbilder.
Det går också hem.
Mycket frukost.
Ja.
Ja, mycket härliga, goda grejer att äta.
Vad är din favoritfrukost här nu då, om du skulle få välja exakt det du vill äta?
Oj.
Gulaschsoppa.
Nej.
Alltså jag har inte ätit det sedan den gången.
Jag kan förstå det.
Jag hade inte valt en kall gulasch.
Men det var mycket kött. Ja, för er som äter kött och tycker att jag är okej som äter kött. Och jag älskar alla veganer också. Så. Friskrivning.
Ja, okej. Nej, men jag hade valt en nybakad croissant. Och sen hade jag valt kaffe och typ en smoothie. Och sen hade jag nog valt, alltså jag älskar fruktsallad av olika sorter. Och sen ägg i någon form. Ganska mycket frukost. Jag älskar frukost.
Det är helt okej.
Det där var det bästa med att vara i Spanien när jag var där nu. Det är ju frukostbuffé varje dag. Då kan man gå och ta vad man vill och hur mycket man vill.
Ja, det är så härligt.
Härligt liv alltså.
Men har ni något speciellt ämne eller får jag be om att prata om en del sak?
Ja, kör på.
Prata du.
Vi klipper bort det sen ändå. Så
ja, det är bra.
Du kan få avsluta med det här.
Ja, perfekt. För jag tänkte börja hoppa tillbaka till det här stycket som vi började med lite tidigare. Eller som vi pratade om det här med vad träning är, liksom vad hård träning är. Och din utläggning, Daniel, om det här med att du blir irriterad på folk som kör all in hela tiden. Eller skithård träning. Kan inte vi bara prata lite grann om hur vi tränar för att bara berätta så här, okej, jag var utbränd, det var 4 år sedan, nu har jag dig som personlig tränare. Man skulle kunna tro då att du liksom köttar på mig, du bara så här tvingar mig att göra tunga saker, jättejobbigt, det ska vara blodsmak och hela den biten. Kan inte du berätta hur du har lagt upp träningen för en person som mig som behöver typ rehabträna eller man säger? Mm. För jag tycker att man hör aldrig om det här.
Alltså för dig är det mer, vi kör ju egentligen bara att du ska sätta rörelserna liksom. Det är väldigt låg belastning med att du ska göra allting korrekt. För det blir att, skulle vi lägga på mycket mer vikt, alltså ibland så blir det att du gör rörelsen lite fel. Och då, det är inte ditt syfte att bli maxstark heller, så det är inte så intressant. Utan vi jobbar mer på typ som core-stabilitet och sånt, eftersom den är lite... Hur gängen är på dig just nu?
Du behöver inte vara censurerad här.
Okej, den är jättedålig. Nej, Nej, men det är sånt vi jobbar med. Och mer alltså rörelse för att du ska egentligen få kontroll på kroppen. För lite som du säger själv, att du känner ibland att du inte riktigt har koll på vad du gör. Liksom, att koordinationen är lite balans där. Så det blir ju mer att vi egentligen bara gör rörelse och sen belastar vi det lite mer per gång. Men det är inte liksom belastningen som är intressant, utan bara att du ska få kontroll på kroppen till att börja med.
Och få tillbaka liksom, att hjärnan och kroppen kopplar ihop varandra. Att jag ska... För ibland kan jag göra olika rörelser och känna att så här, min kropp fattar, men den kopplar inte. Förrän jag har upprepat det kanske 4, 5, 6, 7 gånger.
Mm.
När jag hade min första PT, precis, det var ungefär 1,5 år efter att jag var sjukskriven. Och då räknar jag mig fortfarande som sjuk. Då bad de mig göra ett utfallssteg bakåt. Och så skulle jag bara sätta ner händerna. Ni vet som en, när man ska springa 60 meter. Men jag gjorde ett långt utfallssteg bakåt. Och jag stod då så här med höfterna, ja, så här, fötterna bredvid varandra och skulle kliva bak och var så här jättelångsamt. Och så fick jag försöka, så här, jag kunde inte bara sätta ner foten rakt bak, utan jag var tvungen att känna efter, ta liksom ett litet steg, känna efter lite till med tårna, känna balansen. Okej, och nu kan jag typ böja mig ner lite grann. Oj. Och så kändes det som att hela så här, småmuskulaturen bara gick så här sönder i låret. Och jag var tvungen att så här, ta mig upp igen. Och så, det var så, för att det kopplade liksom inte. Hjärnan och fötterna och ben, det var liksom för mycket. Jag bara ta ett steg bak. Jag bara, jag kan inte, det går inte.
Jag kan bara nämna, alltså,
det var liksom på den nivån.
Jag räknar väldigt sällan repetitioner. För jag säger inte att jag gör 8 och sen slutar jag exakt. Jag säger, men vi gör ungefär 10 för att se hur det ser ut. Och sen så kan du köra vidare om du inte riktigt får till det eller vi börjar om. Liksom. Så det är inte så att vi räknar inte reps och belastning så mycket, utan det är mer att du ska aktivera rätt muskler. Liksom.
Och det där tror jag fler än du ska fokusera på. För ibland så låser sig folk för att nu ska jag göra 10 och det ser för jävligt ut vid 7. Men man kan ju inte sluta vid 7. Det finns ingen någonsin som har slutat vid 7. Har du någonsin hört ett träningsprogram där du slutar vid 7?
Nope.
Nej. Men det är ju inte kvalitet på det sista du gör. Samtidigt som en del kanske skulle göra 11 istället för 10 för att du kan fortfarande göra det.
Mm, jag tycker många lägger för mycket tid på det här. Ska jag göra 8 eller ska jag göra 10? Alltså det säger, gör övningen och sen så liksom när du börjar bli så säker på då kan du börja sluta vid 8 varje gång kanske för att du ska kolla exakt vilka vikter du kan ta. Men i början så är det inte så intressant. För
det ska vara kvalitet.
Och det gäller ju att oavsett om man kanske inte har varit utbränd, men man kanske har varit skadad eller man kanske har varit gravid eller man har bara inte tränat på några månader eller typ aldrig tränat, då är det så lätt att man börjar på den här höga nivån, så man börjar göra armhävningar på fötter direkt och så börjar man stå i plankan direkt för det ska vara jättebra. Så här, man måste lägga sig, tycker jag, på en sån sjukt låg nivå så att man grundarbetar allting. Jag hade klarat av att vi hade lagt på mera vikter. Jag hade klarat av att försöka kasta mig på militärträning igen, men då hade jag ju inte grundbyggt tillbaka min kropp. Och det hade ju blivit typ att jag hade skadat mig igen eller att jag hade inte klarat av det eller fått dålig teknik eller sådär. Jag tycker ofta att man ser att folk lägger sig på för hög nivå för snabbt, för att man pratar inte om den här grundträningen.
Jag tror att många PTs också vill lite så här imponera genom att ta med avancerade övningar också. Men jag menar mer på att om din kund inte klarar av övningen så är det lite ditt fel. Sen kommer en del reps ganska dålig ut och sådär. Det är för att du kanske inte har lärt dig den ännu. Men om du absolut inte klarar av en repetition, då är det tränarens fel, för han har valt en för svår övning.
Mm. Bra. Väldigt bra.
Och en sista sak. jag tror att när man har en personlig tränare, jag har själv jobbat som personlig tränare och nu så är jag inne på min tredje egna personliga tränare. Det är så lätt att man litar allting på sin PT. Man tittar så här, man bekräftar så här, gör jag rätt nu? Vad säger du? Nu ska jag göra det här. Istället för att kanske också, och det kan man också göra såklart. Den personen ser ju en och kan korrigera. Men det viktigaste är också att man känner i sin kropp. Som jag brukar säga till dig ibland, att säga, nej, men oj då, nu rättade jag till mig. Eller nu kände jag att det blev fel här. Vad tyckte du? Eller, så att man är också i sin egen kropp och kan känna efter att, jaha, men vänta nu tappade jag bålen där. Eller nu kändes det okej där, men jag glömde det här. Eller sådär. Så att man också, så man inte bara litar på den andra personen, utan man försöker känna efter själv.
Det där tror jag ligger alldeles för mycket i, tyvärr. För att det märker jag, en del personer, de känner inte. De, jag frågar, ja men hur kändes det? Nej, det vet jag inte. Så här, vilka muskler kändes det i nu? Nej, det vet jag inte. Jag gjorde bara som du sa.
Mm.
Men herregud, litar du så mycket på mig så att jag skulle kunna säga till dig, ta 100 kilo här, du fixar det. Du vet att det är helt omöjligt. En del skulle faktiskt göra det, och där har man ju ett väldigt ansvar då som tränare.
Mm.
När du inser att du har sån makt över människor. Jag har sagt det till många, att jag skulle kunna vara rik om jag sket i människorna jag har framför mig och sa till exempel, jag har ett kosttillskott här som du bör ta, för att det bör alla ta. Jag har sån makt över vissa, vet jag, att jag skulle kunna säga så och de skulle lita på mig så fullt ut att jag skulle kunna sälja vad som helst till dem. Och det är lite skrämmande, samtidigt som jag tar det som en liten komplimang då och har det ansvaret.
Jag tror att det är väldigt viktigt att man som, alltså den som tränar också tränar själv, eller för att göra någonting hemma på egen hand, för att man måste lära känna sin egen kropp. För den dagen du inte har din tränare, vad gör du då? Alltså du måste liksom ha någon form av egen disciplin också. Även i början kanske man behöver träna på varje pass. Det är mycket möjligt, men att man sen faktiskt tränar själv också, så man får båda delarna.
Mm. Ja.
Hur kan vi hitta dig om vi vill följa dig?
Peterfia.se eller bara Peterfia på Instagram.
Mm. Och vad kommer din bok att heta som kommer ut nästa här nu då?
Den kommer heta Trappträning. Det kommer vara väldigt enkel men förhoppningsvis fullproppad träningsbok som egentligen ska få kanske de som inte tänker att träning kan vara så enkelt. Jag vill göra det väldigt, väldigt enkelt för dem. Så att det kommer vara trappträning rakt av.
Hur gör man bicepscurling i trappa?
Ja, det är Daniel. Du får skippa bicepscurlen i trappen. Eller så får du lyfta trappen kanske.
Ja, det är sant. Man kan ta med sin hand.
Om inte Mohammed kommer till berget eller vad det heter. Tack så mycket Sofia för att du ville vara med oss igen.
Tusen tack för att du fick komma en gång till. Det var jätteroligt.
Vi hörs snart igen.
Ja, hej
hej. Hej. Du skaffar en PT, en yogaexpert och en rotmaskin från TV-shop. En ung dietist som ska göra dig smärt och lika snygg som Kidis och Iggy Pop. Man.